Vi har ju rört flera gånger vid det här som vi nu kommer tillbaka till, nämligen att Gud ger oss auktoritet över ondskans andemakter. Och det är ju i kraft av den auktoriteten som man har kommit att tala mycket om andlig krigföring. Vi ska alltså utöva den auktoriteten, säger man. Och det gäller att beväpna sig för den auktoriteten. Man ska beväpna sig med tro och med vad det nu kan vara mera som gäller. Men här märker vi att bilderna glider isär. Och det här märks ju framför allt på bönens område. När de här tankarna om andlig krigföring brakade loss som mest, så var det mängder med bönegrupper som dog knall och fall. Därför att hälften av bönegrupperna, hälften av medlemmarna, de fortsatte som förut att vädja till Gud. Medan andra hälften började hota och gapa och skrika emot ondskans andemakter. Och man visste till sist inte vem det var man pratade med. Och det gick inte att hålla ihop. Bön handlar inte om tilltal till demoner. Den gamla definitionen på bön, att det är hjärtats samtal med Gud, den gäller fortfarande. Bön handlar inte om maktspråk, utan bön är bön. Därför att i maktens värld uttrycker man sina önskemål i kravets form. I maktens värld kräver man. I nådens värld ber man. Och det är också i det här sammanhanget väldigt viktigt att vi håller gränserna tydliga och klara. När det här med andlig krigföring var som mest aktuellt, så höll man ibland så kallade skrattgudstjänster. Har ni varit på någon sån? Nej, det är lika bra det. Ja. Därför att då samlades man och för att skratta ut djävulen. Så att det alla vek sig av skratt och flabbade åt djävulen. Och därmed menade man att han skulle bli så stukad att människor skulle komma till tro. Och jag minns en kille som sökte upp mig och frågade, ja, varför mår jag så dåligt under de här gudstjänsterna? Ja, så är det väl inte så konstigt att förstå. Hånskrattet tillhör väl inte Guds rike? Utan om någon har uppfunnit hånskrattet, så är det ju djävulen. Ni försöker ju alltså driva ut djävulen med Belzebul. Och det är klart du mår dåligt. Det är ju en varningssignal det här. Utan bönen är fri från krav. Bönen är fri från anspråk. Bönen är bön. Sen när alla de här underligheterna hade hållit på en del år så blev det väldigt många som sökte själavård. Det var många som gick sönder och gick sönder ordentligt. Jag fick hand om en del människor som till och med hade blivit psykotiska, hamnat på mentalsjukhus och var så kvaddade alltså så att man visste inte hur man skulle hitta spillrorna. Alltså hur man skulle limma ihop spillrorna igen till en levande människa. Och i all den röra som då uppstod så fick jag ett gott ord av en äldre förkunnare. Han sa så här: det står ingenstans i Bibeln att vi har mandat att söka upp djävulen, inte ens för att sparka på honom. Jesus tilltalar ondskans andemakter när det är läge för det, men han söker inte upp dem. Apostlarna skriver ingenstans om att nu ska vi förjaga alla andemakter ur Efesus och sen blir alla kristna. Utan det är bön och vittnesbörd som gäller. Plus de under och tecken som Gud behagar göra. Plus beredskapen att ge av sitt eget liv. Det har hänt ganska många gånger under de här dagarna att olika bland er har stött på och sagt att ja, det är ju härligt det här med Guds allmakt, men det känns lite bakvänt att be till honom. Därför att han är så stor och han har såna planer och det kan ju inte vi leva upp till. Nej, det kan vi inte. Och Paulus uttrycker ju det där väldigt fint i Romarbrevet 11. I den här lovsången som kommer på slutet. 33 versen. Åh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Ja, vem har varit hans rådgivare? Och ändå är det ju precis det han inbjuder oss till att vara. Han kallar dig och mig, som så lite begriper av hans vägar, till att bli hans rådgivare. Och begrip det den som kan. Jag gör det inte. Jag skulle aldrig göra så för min egen del. Därför att vad vi än hittar på så löper det ju risken att vara någonting som är sämre än det han hittar på. Och ändå lyssnar han. Ändå bjuder han in oss. Och detta är kärlekens väsen. Det är det vi måste ha klart för oss. För att få fart på bönelivet säger vi ofta att Gud har gjort sig beroende av våra böner. Det står ingenstans att han har gjort. Underförstått, det händer ingenting om vi inte ber. Men det är inte så det fungerar, tror jag. Utan detta är kärlekens väsen. Kärleken lyssnar. Kärleken respekterar. Kärleken bjuder in. Och vi gensvarar på hans kärlek. När vi alltså tar emot den kallelsen, den möjligheten, den uppmaningen. Därför det paradoxala är ju att vi verkligen bokstavligen får lov att be om vad som helst. Det sägs ju gång på gång. Filipperbrevet 4 och 6 till exempel. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Men bön är ju ett tillstånd av vanmakt. Det är ju därför vi suckar att nu kan vi bara be. Den som vädjar kan ju inte har ju inga utpressningsmedel. Inga påtryckningsmedel. Kan inte hota med något. Eller på annat sätt liksom tränga sig före i kön, om jag får uttrycka det så. Och det tror jag är den stora förklaringen till varför alla bönesamlingar kan hållas i lilla salen. Annonserar du ett bönemöte så kan du ta det minsta rummet i kyrkan. Det brukar vara ungefär lagom. Jag kan nog säga för egen del att jag har ju genom åren sett svar på bön. Så fantastiskt rikt och märkvärdigt. Att jag tycker själv jag borde be dag och natt. Jag kan inte riktigt fatta att jag inte gör det. Men köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Det finns en upprorskraft i oss alla. Och den kanske allra mest uttrycker sig på det här området. Många predikningar som handlar om bön handlar ju egentligen om varför man inte får det man ber om alla gånger. Trots att det ju tycks stå i Bibeln att här ska ske, om inte omedelbar så i alla fall regelbunden leverans. Och vi kan ju ta ett av de här storstilade löftena, Johannes 15 och 7. Johannes 15 och 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Där har vi återigen detta. Det finns inga specialböneämnen som är mera fromma än andra. Du får be om vad du vill. Men man tycker att ja, det här stämmer ju egentligen inte med min erfarenhet trots allt. Jag har inga svårigheter att räkna upp saker som jag inte fick. Och vi laborerar ofta med detta att ja, Gud vet ju bättre och så här. Och det är ju alldeles sant, det gör han. Men jag tror att det är med detta som med helandet och med så mycket annat. Att fullkomligheten finns i nästa tillvaro. Det vi får av Guds rike här och nu är ett förskott på det eviga arvet. Vi är på väg emot en situation där det här kommer att bli alldeles bokstavligt sant. Här och nu kan vi få nöja oss med att konstatera att man kan få förbluffande många bönesvar och förbluffande många intressanta bönesvar. Men ännu så länge fungerar det inte med automatik. Därför att vi är inte så förankrade i Kristus här och nu. Det har ju också framtiden till. Och den enda undervisning Jesus ger om bön, det är detta att man kan ibland behöva vara uthållig. Har du lärt dig det så vet du allt om bön. Därför det är egentligen den enda teoretiska kunskap som Jesus meddelar. Ja. Jo, det är klart att ju mer vi ber i linje med Guds vilja så ökar ju träffsäkerheten, om jag får säga det så. Men och när jag talar om vad jag har sett i fråga om bön och bönesvar, så har det ju väldigt mycket handlat just om själavårdssituationer. Där vi alltså under samtal, kanske under många samtal, arbetar oss fram till en insikt om hur Guds bön kan se ut. Men också där kan jag inte säga att jag alltid har fått vad jag bett om. Men när vi alltså har på det sättet, så att säga, nästan utforskat Guds vägar, bett om vägledning, samtalat och liksom försökt att förstå en människas situation ur Guds rikes perspektiv, så är jag ju förvånad över träffsäkerheten, ja. Och det ligger lite grann i det här ordet som Jesus säger, att vad två kommer överens om att be, det ska de få. Och det handlar ju inte om att nu kommer vi överens om att Putin ska avsättas, eller nu kommer vi överens om att Berlusconi ska dö eller någonting sånt. Utan det handlar ju alltså om att man verkligen tillsammans utforska Guds vilja. Men jag tror ändå att den perfekta bönhörelsen hör en annan tidsålder till. Och som sagt, det här med uthållighet är ju det som Jesus betonar mest av allt. Lukas 11 och 5. Han sa till dem: om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: käre vän, låna mig tre bröd. En vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då inifrån huset få till svar: låt mig vara i fred, dörren är redan stängd och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd. Jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Till var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Här ger ju Jesus två liknelser. Han säger det att bön kan ibland vara som att försöka väcka en granne mitt i natten. En som ligger skönt nedstoppad i sin varma säng och inte alls har lust att gå upp. Så kan det kännas. Och då får man hålla på och banka tills grannen förstår att han får inte en blund i ögonen om han inte levererar de här limporna.
Det är Gud då.
Ja, alltså Gud är ju inte en sovande granne. Men det kan kännas som om man var det. Ja. För att i den andra liknelsen så talar ju Jesus om vem Gud är. Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte utge helande? Men Jesus betonar alltså att så här kan det kännas ibland. Och det är ju någonting som man får påminna sig gång på gång. Inga böner är bortkastade. Inga böner är meningslösa. Inga böner slängs i papperskorgen. Utan böner läggs på hög. Ibland måste man be länge och uthålligt. Ibland räcker det med en bön eller två. Och vi har ingen som helst inblick i när det blir det ena och när det blir det andra. En sak till innan vi tar rast. Vi var ju inne på detta förut med svåra förlåtelseprocesser. Kvinnor som blivit våldtagna, kvinnor som blivit misshandlade, barn som blivit sexuellt utnyttjade, människor som blivit torterade i fångläger och annat. Där kan det ju till och med vara så att man nästan är oförmögen att avkunna en dom. Än mindre kan det kännas åtkomligt att överhuvudtaget förlåta. Ibland är då den enda framkomliga vägen denna. Att man med sitt huvud, med sitt förstånd inser att jag har blivit illa behandlad. Även om man inte kan känna någon vrede utan kanske bara känner ångest och skräck, mardrömmar. Så kan man ändå med sitt förstånd veta, jag borde ha någon vrede någonstans men jag vet inte var den ligger. Och då kan man bestämma sig för att be uthålligt om hjälp att förlåta. Kvinnan som man lyckats dra ut ur ett tyranniskt äktenskap, kan man lära det, detta. Be Gud morgon och kväll. En enda liten kort bön, hjälp mig att förlåta mitt ex, som det heter numera. Inte mer, man behöver inte säga mer. Men att man håller ut. Och det här har jag sett många gånger. Och sett det märkliga att när man håller på med den bönen så känner man ingenting och man känner ingenting och det är ingen skillnad alls. Och man tycker det här är fullständigt meningslöst och det är hopplöst och grannen ligger och sover och det går inte ens att dunka upp honom i sängen. Och så en dag upptäcker man, nu är det färdigt. Och det är en ytterst intressant iakttagelse. Plötsligt en dag säger man, nu behöver jag inte be så här längre, nu är det klart. Jag brukar använda den liknelsen. Om du har 100 svin i vardagsrummet och kör ut en gris, så luktar det fortfarande gris i hela lägenheten. Nu har 99 kvar. Sen kör du ut en gris till och det luktar fortfarande gris. Du märker ingen skillnad. Men en gris har gått. Du fortsätter och fortsätter tills det inte är några grisar kvar och du får städa ur lägenheten. Sen kan du vädra och notera att det luktar inte gris längre. Men fram till dess märker du ingen större skillnad. Men fortsätt, håll ut. Nu tar vi rast.